Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Årets största allsvenska fotbollspublik, Ullevi, Göteborg ikväll.
Inga dörrar!
Ja, det är att det ska vara solklart frispark till oss innan. Det ser vem som helst.
Ja, nu är den över. De svaga uppspelens omgång, eller omgång tre som den lite mer stärkte kanske skulle kalla den. Den här omgången av Allsvenskan som innebär ännu ett avsnitt av Inga Dörnare. Där vi skickat iväg Joel Besseling till Borås för att följa Elfsborgs presskonferens där alla när vi spelar in detta väntar på att Oskar Hiljemark ska presenteras som ny tränare istället för Jimmy Thelin. Dessutom Granit Macedonsi är med oss och talar ut om straff för missen han begick mot Häcken samt utsätts för ett stort visselpipetest. Vi har också ringt upp Alexander Axén. Är han fortfarande lika rasande över Kalmars uppspelsfas? Och vilka andra saker får egentligen topplocket att gå på expert Axén? Vi ska också snacka matcher såklart. Sanna, du var och kollade Häcken igår.
Stämmer.
Vi pratade om den matchen. De blev ju blåsta på en straff efter en holmgång mot BP som man ändå gick segrande ur, och Häcken efter hade ju en om möjligt ännu stormigare match när man vände underläge på övertid. Fredrik Janlind, du har varit och kollat Blåvitt i vanlig ordning.
Jajamän, i blåsiga Kalmar.
Jajamän, ett stort steg framåt för Blåvitt som bjöds på ett mål får man väl säga när Kalmar dukade upp i eget straffområde för Blåvitt. Elfsborg såg ut att ha kontroll, men mattan rycktes undan efter paus av Nahir Besara. Hur påverkade var man egentligen om flyttryktena kring Jimmy Thelin? Och så Gais torskade borta mot Norrköping i en match som beskrivs som något av det sämsta man sett i Allsvenskan på den här sidan millennieskiftet, enligt vissa i alla fall. Sen ska vi hinna med lite ÖIS och Utsikten också. Är ni redo för detta?
Jajamän!
Nu kör vi!
Bra, vi ringer upp Joel Besseling på plats i Borås. Vi kastar oss rakt in i dagens stora snackis när vi spelar in idag tisdag. Det är ju så att Elfsborg har kallat till presskonferens. Jimmy Thelin är på väg ut mot Skottland och Aberdeen. Och vi har ju rykten också då om Oskar Hiljemark. Det blev ju så. Och nu har vi med oss Joel Besseling som har varit på presskonferensen. Vart är du nu, Joel?
Nu står jag i, ska vi kalla det för radiohytten här på Borås Arena.
Vad är det för hytt?
Ja, men det är där liksom Christian Olsson sitter och drar metaforer i Sportextra på när Elfsborg spelar.
Ja, just det, han är som en gasell på savannen en tidig morgon, den typen av.
Ja. Exakt så.
Börja inte så nu bara för att du står där, Joel.
Nej, jag ska försöka.
Du, när folk lyssnar på detta då, så vet väl de flesta redan att det blir Oskar Hiljemark alltså som tar över efter Jimmy Thelin 2 juni, om jag inte minns helt fel, ska han tillträda när Jimmy sticker till Skottland och Aberdeen då. När du satt på presskonferensen inför, var det pirrig stämning?
Ja, men alltså det var, man visste ju inte exakt riktigt vad som skulle, alltså man visste ju att Oskar Hiljemark skulle vara finnas på plats. Sen dök ju även Jimmy Thelin upp på presskonferensen och satte sig på podiet och lät meddela att han vill absolut inte svara på några frågor om Aberdeen och vill inte svara på några frågor om han känner kring att lämna Elfsborg. Så varför han satt där, det har jag ingen aning om.
Det låter väldigt speciellt.
Ja, det var lite märkligt. Men annars så var det ju en väldigt välbesökt presskonferens för att vara på Borås Arena. Det var väl ett 20-tal journalister här med olika varierande arbetsuppgifter, så att säga.
Vi kan väl lyssna på ett litet klipp när Stefan Andreasson hälsade välkomna när han tog till orda efter Elfsborgs ordförande som var först ut. Men så här sa Andreasson.
Vi är ju här idag för att försöka reda ut allting, om det går. Inte allt, men just i den här frågan.
Spände bågen där först att han ville reda ut allting. Men sen fortsatte han ändå och sa så här då.
Jag skulle nog säga att det kan vara en av de bästa dagarna för mig i mitt jobb och i Elfsborgs 120-åriga historia.
Ändå stora ord från klubbchef Andreasson.
Otroligt stora ord. Det är nästan sinnessjuka ord. Jag får säga. Det här kan ju inte vara en av de största dagarna i Elfsborgs historia.
Hmm. Han har ju inte ens att prata så, Stefan Andreasson, om allting egentligen som har med Elfsborg att göra. Så att man ska inte ta honom på fulla allvar när han drar på med sina grova överdrifter.
Okej. Men Jimmy Tillin vill inte säga någonting då. Vad sa Oskar Hiljemark?
Ja, men han är ju väldigt så här proffsig liksom i hur han pratar. Han känns väldigt det känns som att han använder, alltså han förbereder sig väldigt mycket som tränare liksom, hur man ska spela och allt sånt, och lika mycket tror jag han förbereder sig medialt, vad han ska få för olika typer av frågor. Jag kan nästan säga om framför sig att han och hans fru sitter hemma och liksom, övar på intervjuer och sånt. För han är väldigt proffsig och ger ett charmigt intryck, skämtade mycket och kändes som att han var på rätt plats så att säga. Nu får jag byta rum här.
Ja, ska vad heter det? Christian Olsson in och beskriva en solnedgång på Antarktis. Eller något i den stället. Medan du flyttar, ska vi lyssna en liten bit från presskonferensen Oskar Hiljemark snackade då.
När första samtalet kom från Stefan så fanns det en väldigt tydlig vilja och önskan från min sida att få komma hem och få fortsätta bygga vidare på någonting som Elfsborg som helhet, både som klubb och Jimmy tillsammans med stab och spelare i synnerhet, som har gjort det fantastiskt bra. Du säger att jag ska bygga vidare och göra det ännu bättre. Jag vet inte riktigt, förra året hade det inneburit något annat. Så att, tack för den pressen.
Ja, vad har han för press på sig, skulle du säga, Joel?
Ja, men det är klart att han tar över efter en Jimmy Tillin som har varit extremt framgångsrik under, inte alla 6 åren i Elfsborg, men fler utav dem. Sen beror det ju också på lite vad de ligger i tabellen när han kommer hit. Det vet man inte, det är ju 10 matcher kvar. Så ligger de 7 då, så har han inte särskilt stor press på sig den här säsongen i alla fall. Men det är klart att det gäller ju att leverera över tid i alla fall.
Vad tror du, Joel, då? Är det här rätt man för Elfsborg?
För mig hänger allting på vem som blir assisterande tränare. Det var ju inget som kommunicerades idag. Det finns ju uppgifter om att de är intresserade av Peter Wettergren som assisterande. Som nu är teknisk direktör på förbundet. Och det vore ju en jättebra lösning. Då tror jag verkligen att det är den perfekta lösningen på den här situationen som blev med Jimmy Tillin. Att man får en väldigt bra tränad duo istället.
Hur kompletterar de varann, tänker du då?
Nej, men framförallt att Hiljemark är liksom ung och modern och extremt ambitiös, medan Wettergren är en av Sveriges mest erfarna fotbollsledare som är aktiv. Det är väl mer det. Och att båda är ju liksom nördar på det sättet framför taktiktavlan, så på det sättet så kanske de inte kompletterar varandra så bra, men just kombinationen av de två.
Jag funderar på Oskar Hiljemark. Alltså han har ju haft en ganska speciell väg till det här tränaryrket. Att han la ner spelarkarriären ganska abrupt på grund av skada då. Hur länge har han varit tränare nu och vad har hänt sedan han slutade spela fotboll?
Ja, men han la av hösten 2020, eller våren 2021 la han av och blev då direkt assisterande tränare i sin klubb Ålborg. Och efter det så har han varit huvudtränare i 2 olika sessioner. Nu den här senaste sessionen då, det var ju den permanenta, då han var permanent så att säga. Och det har han varit i ett år. Och innan dess var han assisterande tränare till Erik Hamrén då i Ålborg. Men det har gått väldigt bra nu i danska andra ligan här denna säsongen. De leder ju den serien när han lämnar.
Men är det uttalat så att han ska komma in och bygga vidare på det som Tillin har skapat, eller hur mycket förändringar kan man tänka sig att det blir?
Ja, men det är svårt att säga, men han säger ju att när Stefan Andreasson ringde så blev han väldigt sugen på att komma hit och liksom förvalta det Jimmy Tillin har byggt upp då. Så att jag tror nog att han kommer bygga vidare på det hyfsat sen, och han kommer ha samma typ av roll, alltså en managerroll liksom, ansvarig för rekrytering och sånt av spelare och sådär. Så jag skulle nog säga att det blir, de är ganska lika som tränare tror jag faktiskt.
Vad ska Oskar Hiljemark göra fram tills den 3 juni när han tar över? För att igår kom det ju lite uppgifter om att han skulle ha tackat av sina spelare i Ålborg. Stämmer det eller vad vet man där?
Ja, han lämnar på en gång.
Ja.
Så han kommer ägna våren och försommaren åt att antagligen får förbereda sig till det här jobbet. Alltså kolla träningar, titta på liksom, spelare, han kan tänka sig värva och sånt. Men han var ju tydlig med att han inte ville lägga sig i det Jimmy håller på med.
Nej, för man undrar ju, när man är ny på ett normalt jobb så brukar man ju gå bredvid. Att det är så här, Kalle är med idag, han har lite ryggsäck på mig, ta lite rygg här och se hur det funkar. Jag vet inte om det är någon sån lösning de kör nu.
Det är ju lite roligt för Elfsborg är ju mästare på att slussa in spelare i startelvan till exempel. Ja. Han har ju samma sak med sin tränare nu då lite grann.
Ja, men precis. Exakt. Sen inte riktigt på samma sätt som typ Häcken har gjort där de har skolat in både klubbchef och sportchef och sånt där de har gått bredvid på riktigt i något år eller så. Mm. Men visst, han får ju tid på sig att förbereda sig. Det är intressant också hur han tänker kring hur det går för laget nu under våren. Alltså, han kanske tycker det är ganska gött om de inte är liksom i topplag och ger sig in i toppskri direkt och all press det innebär.
Mm. Ja, det är en gammal Elfsborgs kille också, om inte har sagt att han har spelat i Elfsborg. Herregud, innan han var i Italien som spelare och Ryssland en sväng och så Danmark då och U21-landslaget då. Vuxenlandslaget så att säga. Joel, du får skriva ihop dina texter. Vi ringer upp dig igen om en liten stund när vi ska snacka. Elfsborg, de spelade ju match igår också.
Inga dollar, Ode.
Det känns väldigt kul att få välkomna hit poddens faktiskt första gäst med 90 allsvenska matcher under bältet rätt från Falköping via Göteborg. Välkommen till Inga Dönare, Granit Macedonsi. Välkommen hit.
Tack, tack.
Ja, vi hade lite skola där i hur man uttalar ditt efternamn, för det blir ju inte rätt i tv alla gånger.
Nej, precis.
Fick vi lära oss. Mm. Vi fick också höra från vår producent Adam att du är ganska lik Ryan Reynolds, så det hade du hört förut.
Ja, men det var ett tag sedan nu, så jag blev otroligt glad av att Adam har bra öga för att se sånt.
Ja, men det har ju någonting nu när han säger det. Det kan vi väl alla hålla med om, Sanna? Fredrik, vad säger ni?
Ja, jag är mest sårad att Adam inte har sagt något så snällt till mig i de här inspelningarna.
Nej, men han kanske bara ser Ryan Reynolds-filmer. Det kanske är det. Kanske. Det är den enda referensen Adam har. Och så bara händer det så att Granit sina lik honom då. Men du, jätteroligt att ha dig här, Granit. Vi kan väl börja och kasta oss rakt in i gårdagen. När vi spelar in detta tisdag 16 april så är det dagen efter som Häcken tog emot BP då. Bravida, en match som du dömde. Och när vi hälsade här innan så sa du att du hade inte liksom den bästa studsen i steget när du gick hemifrån idag.
Precis.
Hur är läget med tanke på att det var ju den här straffen då som du missade helt enkelt?
Exakt. Nej, men det är alltid tråkigt efter att man har missat något, och i synnerhet när det är en straff, vilket oftast är matchavgörande och ett stort beslut. Så att det är klart att när jag fick reda på det efter matchen, vi har ju en observatör som talar om att men det kanske inte blev helt rätt.
Mm.
Och att jag hade missbedömt en situation helt och hållet. Så ja, men det blir på något sätt så, den glädjen man har efter match, så det bara dör. Liksom, man har svårt att ta in andra små saker som man kanske skulle ha gjort bättre. Utan det blir väldigt mycket fokus på just den missade situationen. Om man liksom spelar upp den i huvudet så tänker man, ja, men hur fan kunde jag missa den?
Mm.
Jag står ju liksom 5 meter bakom, varför missbedömde jag den? Så att,
Och, har du landat i något där då?
Ja, jag har landat i att anledningen till att jag missbedömer den är att jag ser en släpande fot tidigt.
Mm.
Vilket gör att jag fokuserar bara på den släpande foten, ser ingen kontakt. Och efteråt så ser jag då att kontakten är högre upp, nästan i knähöjd.
Mm.
Och trots den släpande foten så är det en kontakt som ska rendera i en straff. Så att, men även om man liksom kommer på varför man missade, så tycker man det är tråkigt ändå.
Mm, det är klart.
Och så får man deppa i någon dag, men sen så gäller det att bara försöka lära sig av det och gå vidare, för att det kommer nya matcher och då bör man ha släppt de här grejerna.
Men hur går det till när du får reda på att det inte har blivit rätt? Liksom? Då är det den här observatören. Kommer någon ner med en iPad och ni spolar tillbaka Discovery-sändning? Det är så, liksom.
Ja, så gjorde vi igår. Ibland kan det vara att man bara får den informationen. Och så kan jag bearbeta den med min coach dagen efter. Där vi försöker komma fram till varför det blev som det blev. Om vi kunde ha gjort någonting annorlunda. Kunde någon i teamet ha hjälpt till på något sätt. Så då gör man den analysen. Och efter det så får man liksom lägga undan den situationen. Och...
Men tittar du och dina två assisterande på det här klippet tillsammans? Ja. Jag menar, vad säger ni då? Ni måste ju... Det kan ju inte vara så roliga bilder.
Nej, det är det ju oftast inte. Först försöker man ju... Man hoppas och tror att man har rätt. Så först försöker man se alla anledningar till varför man tog rätt beslut. Men sen så gäller det att liksom ta ett steg tillbaka och försöka vara lite mer neutral. Och inse att fan, här, det blev fel.
Mm.
Och då försöker vi, det vi brukar diskutera är, okej, kunde vi ha löst det på något annat sätt? Just den här situationen, då står jag nära och jag är rätt så övertygad om att jag har rätt där och då. Vilket gör att jag egentligen inte släpper in mina assisterande för att kunna övertyga mig om att det är något annat. Utan de tror ju också på att jag är stensäker och har rätt. Så då börjar de tveka på sin magkänsla.
Det var inte så att assisterande var så här, jag såg att det var straff, men du vill ju inte lyssna.
Nej, inte riktigt. Men däremot kan det vara så att min känsla, att assisterande kan säga, min känsla var att det var straff. Men du är så övertygad på att det inte är det, så att...
Då går de på din känsla.
Precis. För det ska mycket till för att de ska liksom gå in och ändra när jag står så pass nära. Hade jag stått skymd eller varit någon annanstans, då är det en helt annan diskussion.
Hur gör du sen då? Eller Fredrik, vill du?
Ja, en sak som jag har tänkt på lite är att har ni någon liksom som är bestämt om ni får prata med media efter match eller så här, liksom, eller om ni rädds till liksom göra det eller inte, för att det varierar ganska mycket från domare tycker jag, och ibland kanske det vore bra efter en match att faktiskt förklara så här tänkte jag eller så här såg jag situationen.
Och sådana tankar har väl funnits hos oss tidigare år, men då har det bara blivit att vi har blivit utkallade när vi har gjort fel, och till slut när du ska gå ut och försvara varje sak, så det blir inte så konstruktivt, det blir inte så kul. Så därför så tror jag de flesta väljer att liksom inte gå ut i intervju, för det är enbart när vi är fel. Och hade det varit så att det var en naturlig del i varje presskonferens att domaren ska vara med, och då hade det varit kanske en annan dialog. Men så som det har varit senaste åren, så har vi har inte tjänat så mycket på det egentligen. Sen så är det klart att ibland känns det skönt för en själv att kommunicera ut varför man tog ett visst beslut och så. Men, och sen ska jag vara helt ärlig, jag har dömt i Allsvenskan nu i om det fjärde eller femte året. Jag tror aldrig att jag har blivit frågad efter en match om att ställa upp i en intervju. Så att det är också lite att ibland säger man att domarna ställer inte upp, men det är inte ofta vi får den frågan heller. Sen så vill man kanske inte heller ställa upp direkt efter, man vill gärna analysera.
Du måste vara jävligt sur då.
Ja.
Alltså på dig själv eller jo, och besviken
det. Det är det. Och därför är det skönt att kunna kanske landa i det någon dag, som nu dagen efter, lite annorlunda. Ja. Man har liksom hunnit analysera och pratat med
folk. Hur gör du på kvällen då, tänker jag? För att jag menar, det fattar ju alla någonstans att alla kan göra ett misstag på jobbet. Skillnaden är väl här att man bara går vidare typ, eller trycker Ctrl Z om man skriver en text typ, eller liksom går in och ändrar. Men hur gör du för att typ varva ner på kvällen? Det måste ju vara ganska svårt att bara komma hem och bara lägga sig och sova typ. Har du någon rutin?
Som tur så har jag ingen rutin, för det har inte hänt allt för många gånger. men som igår när jag kom hem, då är man ju inte den gladaste människan. Som tur så sov både min fru och son, så jag kunde liksom käka middag, sen middag, och sen så tog jag en liten tröstglass och lite annat sött och liksom bearbetade situationen. Sen är det svårt att somna, det är det. Så man liksom ältar det och så försöker man bara gå vidare. Egentligen den processen börjar mer idag, att man släpper det och så börjar liksom fokusera på sin nästa match.
Vilken tröstglass?
Det var någon Magnum karamell, tror jag.
Mycket bra val.
Det är bra. Den här dumma coachen du har, är det liksom samma alltid? Har du en, och är det en kollega som också dömer, eller vem är det?
Vi har Martin Ingvarsson som är coach för Allsvenskan och Superettan. Så att han tillsätter matcherna. Och det är också honom vi pratar med när vi då eventuellt får feedback och hur vi presterar och sådär, och om vi behöver stöttning och, eller situationer som vi själva känner att vi vill prata med någon om, så är det han som vi jobbar med.
Vi tar en gemensam tröstglass så att säga, och bara går vidare, släpper matchen bakom oss, går vidare. Vi tänkte att vi gör det med ett klassiskt litet moment som vi journalister gillar att använda oss av, och det är fem snabba frågor. Granit, är du redo för det?
Jag är redo.
Ja, jag gillar ju liksom att göra såna grejer med lite bakgrundsmusik, och det är ju ingen typ så skjutjärnsutfrågning de här frågorna på något sätt, vilket musiken tyvärr kanske kan antyda lite grann. Så blir inte förskräckt, utan här kommer frågorna på den här mattan. Fem snabba frågor till Granit Macedonsi. Säger du linjedomare eller assisterande domare?
Jag säger assisterande domare.
Bubblare, har du någon gång sagt stins?
Jag gör det ibland när jag vill jävlas lite.
Okej, okay. En match utan en enda frispark eller en match med 40 frisparkar?
40 frisparkar.
Har det någonsin hänt under en match att någon i publiken skrikit något riktigt jävla snällt till dig?
Ja, faktiskt igår. På uppvärmningen så sa han att jag var vig som ett... eller någonting, och så spjut hörde jag. Det var i alla fall snällt.
Ja, det var illa varför. Det är ingen som har varit så. Granit! Fan, vilken fin du mår, du håller nu.
Nej, jag har inte hört det i alla fall.
Vilken jämn nivå, skriker någon galning på läktande. Säg ett domslut du är riktigt stolt över.
Oj. Det här är ju intressant, för man kommer ju oftast ihåg de man inte är stolt över. Jag har inget så här på rak...
Du får återkomma.
Ja, jag ska fundera på
den. Den är svår på uppstuds. Har du någonsin käkat frukost och någon har bett dig om en ostskiva och så har du skickat fram det gula kortet istället?
Nej.
Nej, det är aldrig.
Men det, jag tar med mig den.
Ja, men där har vi fem snabba med Granit Macedonsi. Annars då, om vi liksom går vidare från det mer skämtsamma. Alltså, det är ju ändå en het domardebatt som pågår, eller i alla fall fotbollens spelregler typ, om man säger så, med VAR och allt vi har. Vad ser du framför dig i domarvärlden i en svensk kontext de närmsta åren, så här förändringsmässigt? Vartåt tror du vindarna blåser?
Alltså, det är väldigt svårt att säga, för vi har idag vissa som är till exempel för VAR och vissa som är emot. Ja, när jag dömer fotboll och man tar gårdagens situation, så hade jag väl tyckt det vore jätteskönt att få en chans till att göra rätt. Men samtidigt så respekterar jag de som kanske tänker mer på upplevelsen. Jag tror att svensk fotboll, vi har väl bestämt oss att vi ska gå ut och göra så gott vi kan och inte tänka så mycket på VAR-frågan till exempel eller inte, utan vi kör på. Kan vi införa det någon gång? Fine, det ger oss en bättre arbetsmiljö. Kan vi inte det? Ja, men då kör vi på och krigar på med det vi har. Vi kan inte hålla på och diskutera det hela tiden och liksom älta och vänta in att nej, men om VAR kommer. Utan, nej,
har du någon tydlig åsikt för eller emot VAR? Personligen?
Alltså, när jag dömer fotboll på plan så vore väl det dumt att säga att jag inte ska kunna ha chansen att korrigera ett felaktigt beslut. För att om ni är på läktaren så ser ni det direkt på telefonen efter 5 sekunder att fan vilken missad straff det var. Och så gör den enda där som springer på plan och har gjort fel. Då hade det varit skönt att kunna korrigera det. Så att samtidigt som jag respekterar personer som tittar på fotboll i ren underhållningssyfte och inte tycker att VAR är en bra grej och förstör. I slutändan kommer det vara bedömningar oavsett VAR eller inte. Det här hjälper oss väl lite och ta de här stora besluten som blir totalt fel.
När du själv kollar på fotboll då, och man ser att det blir mål i en VM-kvartsfinal och så får man liksom inte bara ja, utan bara den här väntan, den grejen. Är inte det lite tråkigt bara?
Jo, men det är klart det. Det tar ju bort lite av...
Är det värt det liksom?
Ja, jag är inte rätt person att svara på det i och med att jag är lite partisk.
Ja, det får man ju säga.
Så att det jag menar... Det är en tuff fråga. Så att, vad tycker ni själva?
Vad tycker ni?
Jag tycker ju definitivt, tänker mer på känslan. Jag tycker att man får leva med att domare är människor och att det kan bli fel. För att tittar man på Premier League-matcher och allt möjligt och det tar sån tid och det blir ju nästan lite som hockey ibland med de här videobedömningarna. Man sitter där minut på minut och helt plötsligt kan ett lag nästan ha gjort det till mål, men då ska man ta bort det målet för att det skulle hänt något annat där. Så att det förstör helt upplevelsen för mig. Så jag tycker man får leva med domare människor.
Vad känner du, Sanna?
Nej, men jag är också emot VAR så som det ser ut nu i alla fall. Samtidigt som jag förstår att ni domare ställer er positiva till det, för att det hjälper ju er såklart i jobbet. Och det är väl rätt gemensamt för er att ni är positiva till det.
Ja, men det skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, och jag tycker det är logiskt att kan man ha hjälp med. Det är som att säga jag vill ha en tv men jag vill inte ha fjärrkontrollen. Jag tycker det är jättekul att gå och byta kanal på. Alltså, ja, det är ett hjälpmedel som gör livet lite enklare. Så för oss som jobbar med det är klart att vi sen skulle uppskatta om man kanske började med goal line technology först. För det är ju liksom det är svart på vitt in eller ute.
Ja. Det är mer en ekonomisk fråga. Ja, det blir så dyrt.
Det är dyrt.
Ja. Så, ja. Jag tycker också det är lite så här. Nu man pratar så mycket om Sverige som den liksom sista bastionen, den lilla galliska byn. Det är så mycket annat som händer i fotbollen med liksom regler, det utvidgas, det är alla pengar och sådär. Liksom. Så någonstans tycker jag att man vill behålla det. Alltså man gillar ju de här diskussionerna och blir det VAR så hade man ju bara diskuterat domarna i VAR-rummet ändå.
Ja, precis.
Typ, så hur fan kan de ta det?
Mm. Liksom? Men hur upplever du den här sprickan ändå som är mellan domarna och klubbarna eller klubbarnas medlemmar får man väl ändå säga i den här frågan?
Det som jag har reflekterat över det är att jag tycker det är fint att alla ska tycka vad som helst. Det som jag tycker är lite intressant är att det har blivit att man är emot dem som är för VAR. Att det har blivit så pass polariserat att man pratar om demokrati. Men för mig är demokrati att våga säga att nej, men jag är för VAR. Och det ska inte liksom bidra till några konsekvenser bara för att man är för någonting. Nu har det nästan blivit så att man blir hatad för att man är för någonting. Och det tycker inte jag rimmar med demokrati riktigt. Så att jag respekterar allas åsikter, men då får det vara liksom åt bägge håll.
Mm. Annars sådär domarmässigt nu får ni rätta mig lite om jag har fel känner jag. Men att det har dykt upp lite sådär nya riktlinjer om hur man får reagera och sådär även bland tränare.
Det känns som att det är tydlig skillnad den här säsongen att ni är väldigt hårda med det.
Ja, det stämmer.
Var det för yviga gester förut?
Nej, men det här är egentligen någonting som kommer uppifrån från UEFA som organisation som sen trattas ner till Sverige.
Mm.
Så vi får ju tydliga direktiv från dem som vi sedan på våra kurser tittar på och försöker hitta en linje som vi ska följa.
Mm.
Och då har just gester och mobbning av domarna varit en sån sak som vi ska då försöka sträva och bli bättre på att hantera och även bänkarna såklart. Jag menar, det är klart fotboll är känslor. Men det finns alltid en liten, liten gräns.
Mm.
Och går man över den så blir det, då är det inte känslor längre. Då är man bara liksom rätt taskig mot en annan individ. Och det är de grejerna vi ska försöka ta. Så om någon liksom protesterar efter en sak och det är rätt spontant, det är inte de grejerna vi ska ta. Utan vi ska ta de här som sticker ut.
Och vart går gränsen för dig?
Den är ju svår. Alltså jag har inga problem om någon säger någonting liksom direkt. Bara, fan kunde du missa det?
Mm.
Men sen om det fortsätter och jag ändå ger min syn på saken och det fortsätter och så kanske det kommer någon sån här gest liksom.
Mm.
Då är det klart att vare sig vad jag tycker eller inte så måste jag ta det. Dels för att vara kollegial också mot alla andra domare. Jag kan inte börja skita i saker och sen så gör de det nästa match. Så man behöver göra det för att stå upp för sina kollegor också.
Men det känns som ni är väldigt snabba i år också för att om det kommer in folk i situationer som inte var med i själva situationen, om de kommer och skriker på er och antagligen inte bara säger att ni är dåliga utan något mer, då är ni snabba upp mot skivan.
Jo, men så är det, för att många stöjer sig på att säga, men vi kan inte prata med den här domaren. Och jag tror att de flesta domare pratar, men ibland om jag och du står här och pratar så kommer det fem till och börjar skrika, då blir det inte så jävla enkelt för mig att kommunicera med dig. Och har de sprungit 30-40 meter för att liksom uttrycka sin frustration, då ska någon ha en varning. Det är de direktiven vi har.
Mm. Man skrattar precis på bizarra situationer jämfört med ett vanligt arbetsliv. Men, att det kommer fem personer som bara
springer in här i studion.
Absolut inte låter den prata klart.
Men vad känner du kring det? Att vissa av de som spelar i de klassiska storklubbarna säger ofta att de tycker själva liksom att nivån när de storklubbarna möts alltså, ska höjas. Men det gissar jag att ni inte tänker i de banorna. Liksom.
Om jag förstår frågan rätt så menar du att när det är två storklubbar som är så att det är en annan.
Det blir en annan atmosfär på arenan och eran tolerans tycker de då ofta borde höjas liksom, för tillåta att det är mer fysiskt spel och så.
Och det är en balansgång det där, för att samtidigt som du vill ha en jämn nivå så finns det vissa matcher som har en annorlunda karaktär där någonstans spelarna också är fine med att ribban höjs lite. Och så länge du är inom liksom vad som är okej, så kan man kan liksom röra sig lite upp och ner beroende på vilken match det är. Men du får aldrig liksom gå utanför eller över den här tillåtna gränsen. Och det är klart att har du ett derby kanske så är du lite högre upp och tangerar på den gränsen. Men i mångt och mycket handlar det om vad spelarna själva tolererar. För ibland kan man säga så här, ja men domaren tillät en så hög nivå, vilket var jättebra. Men oftast är det spelarna lite själva som bestämmer det. För att om jag släpper på lite och det kampas och spelarna bara går upp och kör, då kommer jag kunna hålla den nivån. Mm. Men om det blir tjafs och gnäll konstant, då behöver jag liksom, okej, kalibrera om.
Det är lite frihet under ansvar.
Typ. Lite så. Och ibland så är de jätteduktiga på att hantera det. De sköter sitt och vi kan bara flytta med. Ibland inte, och då behöver man liksom anpassa nivån lite. Så att det är lite give and take det där. Mm.
Gustav Svensson, som vi nämnde här väl, var ju inne efter någon match här och liksom bad lite om ursäkt för att han bröts upp.
Premiären mot Djurgården.
Ja, det var det. Och Adam Lundqvist hade också varit inne någon gång efter Djurgårdsmatchen där, var det väl, Sanna?
Precis.
Ja, och bett om ursäkt. Händer det ofta och liksom står er dörr alltid öppen på vid gavel för folk att komma in och typ prata av sig? Även om det inte är ursäkter, så att säga.
Nej, men generellt sett så har spelare och ledare alltid öppen dörr om de vill komma och diskutera efter matchen. Så länge det är en diskussion på en bra nivå. Mm. Vi släpper oftast, eller alltid nästan, in dem. Och om vi har en bra dialog så är det inga konstigheter. Men det är inte jätteofta det händer, skulle jag vilja säga. Inte alls ofta. Det är väl någon gång om de har hunnit liksom svalka ner sig och fått dåligt samvete, så kan de komma in och bara, sorry. Ofta så är det liksom, vi förstår ju också att det är känslor där och då, så att det är, men det är alltid öppen dörr.
Mm. Var det någon i Häcken som ville snacka om situationen igår, eller?
Nej, det var det inte. Jag hade nästan förväntat mig att någon skulle faktiskt komma in och fråga hur vi såg på den, och då hade jag väl lagt mig platt, men det var ingen.
Nu vann ju Häcken också, så det kanske hade blivit lite annorlunda om det hade blivit kryss eller förlust där.
Exakt, exakt så.
Hade Erik Friberg varit kvar hade han gått in direkt. Gnällt som fasen. Det säger jag, så slipper du säga det.
Men det blir lite speciellt det där om ni varje match också skulle behöva gå ut och stå till svars för allting, att det blir någon sorts... jag vet inte, man liksom för ut någon på torget ungefär som ska ta sig svar för varje minsta grej. Det kan ju också bli lite slippery slope, att man, jag vet inte, öppnar dörren lite väl mycket typ. Ja.
Men som sagt, i vårt omklädningsrum så är alla välkomna, och där har man en, kan man ha en helt annan dialog än om man skulle liksom prata med media till exempel.
Jag tänker att vi måste prata lite om det här med fjärdedomare också. Mm. Hela det fenomenet kan ju intressera mig. Såg en match häromsistens. Man sitter och tittar, går mot tilläggstid, och då kommer liksom Mohamed Al-Hakim ut med skylten som det står en liten fyra på. Liksom. Och han har man inte sett på hela matchen. Ändå en väldigt profilerad domare. Hur går det till det där? Vem som blir fjärdedomare, och hur kul tycker man att det är?
Det var några frågor i samma fråga. Nej, men först och främst, till exempel, vi är ju 12 domare i Allsvenskan.
Ja.
Så att det är 8 omgångar i veckan, så vi dömer inte som huvuddomare varje vecka. De gångerna vi inte dömer så är vi fjärde domare.
Mm.
Så till exempel, jag som bor i Göteborg kommer troligtvis vara fjärde domare i när IFK spelar.
Man får dem nära.
Häcken, Gais eller Älvsborg.
Du behöver inte åka till Östersund och vara fjärde domare.
Nej,
liksom.
Oftast så är det liksom i närheten. Och om det inte är allsvenska domare så är det oftast domare från Superettan. Mm. Och den rollen är ju, den har ju utvecklats väldigt mycket under åren, så att nu är man ju som fjärde domare med och dömer matchen. Så att man tar många beslut, man är där och hjälper till, och sen såklart så sköter man byten och
kolla skorna på alla.
Precis.
Har det hänt någon att någon har rakblad under dojorna, eller vad är det man kollar egentligen?
Jag var helt ärlig, jag vet inte vad jag tittar på när jag ber dem liksom. Det finns ju vissa mått man inte får liksom, men det, vi står inte där med en linjal.
Nej, precis, har det i ögonmåttet, bara ser bra ut, ser bra ut.
Nej, men det är en otroligt viktig roll, mer än vad jag tror gemene man förstår.
Men jag tänker också att det kan vara en av de mest otacksamma positionerna att ha, att man står mellan två liksom vansinniga tränare och får ta en jävla massa skit för någonting som du varken har bestämt eller egentligen kan påverka så mycket.
Så är det. Man är lite av en klagomur där, så att Och du har ju inget med beslutet att göra ibland. Och ändå får du liksom... Det är också lite märkligt att en kollega på plan tar ett beslut. Mm. Och då har du tränare som kommer och skriker på en som inte har någonting med det att göra. Egentligen, om det är långt bort. Mm. Och är det nära så kanske man kunde hjälpa till. Men då försöker man bara hantera det och liksom vara
lite... Men kan du gå in till liksom alla Kim på plan till exempel och bara... Som fjärdedomare, har du komsystemet också?
Ja.
Så du kan ändå...
Absolut.
För det är väl du som säger till om exempelvis Jens Asko skriker lite för dumma saker, så är det väl du som säger till att nu får ni upp motskivan här.
Ja, men precis. Först då försöker man ju hantera det själv, men känner man att det går inte, då får man påkalla domarens uppmärksamhet och säga att...
Har du tagit typ en straff som fjärdedomare? Eller typ ett rött kort i alla fall?
Jag har nog någon gång sagt att det ska vara straff, men då har domaren också... Liksom,
Fan, vi fattar
ju rätt på det. Lite så. Kom igen.
Men hur noga är ni med det här tekniska området där? Så fort en tränare dansar ut lite där, då är ni ofta snabbare och petar in dem lite.
Jag skulle väl vilja säga att vi domare är lite som alla andra människor, att vi är alla olika. Vissa är lite tuffare med linjen, andra mindre. Det som är värt att tänka på är att om du som ledare gör någonting utanför tekniska, så anses det vara mycket värre än om du är innanför tekniska området. Så det kan vara skillnaden mellan varning eller rött kort beroende på, säg att du gör en gest och protesterar utanför tekniska nästan in på plan. Då kan det vara rött, medan som du gör det inne i ditt område så är det gult. Så att det är väl en liten säkerhetsgrej för dem själva också, att de håller sig innanför.
Ja, en utsatt position helt enkelt, fjärdedomarens position. Vi har ju samlat in lite frågor också från spelare, visst är det så?
Det har vi gjort.
Ja, Sanna, du har varit ute och träffat några.
Mm. Ja. Jag har träffat dels Josefin Rybrink i Häcken och även Amor Lajoni i Häcken.
Ska vi börja med Josefin Rybrink då?
Vad blåser vi straffar kanske? Liksom? Hur mycket hand får man ta? Vad gäller det? Studs vid kropp eller hur mycket liksom, och det är riktningar, allt? Kanske lite tydlighet kring hans regeln. Mm. Ja.
Lite neklig fråga, men hon vill att du ska vara tydlig kring hans regeln. Granit, går det?
5 minuter kommer det här svaret ta.
Svaret är egentligen, alltså, nej. Eller du kan vara tydlig, men det som gör det så svårt är att hans är en otroligt svår bedömning i sig. Så att även om du vet vad som krävs för att det ska bli en hans, så behöver du kunna se det. Mm. Och ibland är det så svårt för att du vet aldrig vart... Alltså om handen är här och det träffas av en boll, då kommer den liksom
och den röra på sig. Iväg.
Och då ska du veta vart var handen är bollen träffar. Mm. Och när det kommer ett skott så går det jädrigt fort. Mm. Så att även om vi har någorlunda bra koll på regeln, så är det svårt att se exakt vad som hände. Skulle vi se på klipp, så kanske vi med någon slow motion bara, men det där är hans, det där är inte hans.
Går man mycket på spelarnas reaktion då?
Nej, inte ofta.
Kanske undermedvetet, tänker jag.
Men det kanske kan liksom sätta igång hjärnverksamheten, att här händer det någonting. Mm. Men oftast behöver du, om du går på reaktionen så är det oftast för sent. Då har du inte en bra bild av vad som händer.
Ja, så du behöver vara som en livlina typ kanske.
Lite så. Man behöver vara lite proaktiv. Men hans är otroligt svårt att bedöma. För det finns liksom naturligt större... Vad innebär det?
Ja, så här, vad är en naturlig position?
Exakt.
Det blir nästan en filosofisk fråga.
Lite så. Och det är liksom de grejerna vi fightas med. Men den har ju gjorts lite bättre nu att... Att om den liksom studsar på min kropp och det blir en tydlig riktningsförändring, så ska det mycket till för att det ska bli hans. Ja. Vilket inte var så förra året. Otjadra.
Ja, ingen fara. Den hade du druckit ur den kaffekoppen, så det var inga problem. Ja, men vi kan prata handsregel till dördagar. Vi var ju redan trötta på det redan i första avsnittet när det dök upp här i något, så vi släpper det. Arnold Lajoni var det också, Sanna. Han hade lite svårt att komma på en fråga först, typ. Hur var det?
Han fick tänka rätt länge, ja. Det första han kom på var att han frågade varför han fick ett gult kort i matchen mot Djurgården. Men sen så förstod att frågan skulle vara lite bredare och kom på en annan fråga.
Amor Lajoni, BK Häcken. Hur mycket påverkar trycket från publiken er?
Ja, det var en bra fråga.
Vad säger du?
Alltså, det här är lite intressant för att Jag hade AIK mot Västerås var det premiären. Mm. Och så tror jag det var runt 38 000 kanske på läktaren. Och då frågade mig en vän efteråt, bara, men hur var trycket? Hur var upplevelsen? Och då hade jag ingen aning. För att jag var inne i en bubbla, så att jag hörde ingenting av liksom det som hände på läktaren eller runt omkring. Så att jag tror inte vi uppfattade, inte medvetet. Sen kan det vara saker som händer i det omedvetna. Men när vi är på plan så är det så mycket fokus på att bedöma varje situation och kommunikation mellan varann, att man har svårt att ta in det som händer på läktaren. Så att jag skulle vilja säga att vi inte påverkas, i alla fall medvetet.
Jag undrar lite hur det går till med de klassiska stormatcherna, typ Stockholms derby eller derbyn när Helsingborg var uppe, Malmö-Helsingborg eller här i Göteborg. Alltså vem får dem? Är det automatiskt att man går ut i någon ranking, eller hur utser ni vem som tar de matcherna?
Det är ju våran coach då, Martin Ingvarsson, som bestämmer det där, och generellt sett så brukar ju de som är, om man tar i vårt fall nu, så är Glenn Nyberg rätt överlägsen etta kan man säga. Han dömde liksom Arsenal Bayern här förra veckan, så att han ligger ju alltid bra till när det kommer till de matcherna. Sen så ska det ju också vara ett pussel, för han kanske inte kan ha Djurgården AIK och sen är det Djurgården Malmö nästa gång, så att man behöver liksom få till så att inte du får samma lag för ofta. Och sen finns det många andra domare som också är kapabla till att ta de matcherna, men det är klart att det finns, Martin har en bra bild av vilka domare som kan hantera vilka matcher, och ju mer erfarenhet och ju längre man har dömt, ju större chans har man till att såklart få de matcherna. Men till exempel jag har inte haft något Stockholmsderby, och det kanske kan ta ett tag innan jag är redo för en sån match, eller så kanske jag får det nästa omgång. Alltså, svårt att säga, men det finns liksom ändå en ranking internt, absolut.
Vi kan väl avsluta innan vi släpper iväg dig grann. Vi har ju tagit så mycket av din tid här. Vi är tacksamma för att du kom hit och svarade på alla våra frågor. Jag har 5 stycken till snabbfrågor.
Yes.
Och sen har vi ett litet avslutande moment till. Vi kör väl dem en gång. Känner du dig redo, Granit?
Vi kör.
Jag har läst att du gillar god mat. Vad har du för paradrätt?
Jag har faktiskt en burgare med chorizo inblandat och så massa parmesan och lök, och så är det bara en liksom, inte en, det är inte en hamburgare, utan det är bara en liten brioche-macka under. Ja. Den är min paradrätt.
Ja, det var inte bara snack det, alltså, med det här matintresset, det har jag det. Har du något riktigt drömdomslut du skulle vilja ta?
Alltså, ibland när man fantiserar om vissa domslut så är det någon sån här att man liksom släpper en fördel, det blir varning och så blir det en straffsituation och du släpper fördel och det blir mål och så liksom bara pang, varning, mål. Alltså att det är någon sån här händelse.
Fy fan vad du typ inte hade fått svara på intervjufrågor om det. Nej, även om det var så jättebra gjort. Nej, ingen hade brytt sig.
Nej, lite så.
Okej, vi går vidare. En fotbollsspelare kanske stannar kvar efter träning och nöter frisparkar. Vad nöter du på?
Alltså, det blir mycket löpning, gym, träning, kolla fotboll. Det är väl det.
Känner du dig hotad av AI?
Nej, inte än så länge. Men på sikt så är det nog inte omöjligt att det flyger runt en drönare istället för att vi springer runt där och troligtvis blir det väl fler rätt kanske.
Tråkigare intervjuer kanske. Om du spelar TP och någon svarar Helmer Kohl, fast svaret egentligen såklart är Helmut Kohl, skulle du ge rätt för det?
Det beror på hur jargongen har varit innan och hur snälla de har varit mot mig innan. Jag brukar släppa till det om jag får göra samma misstag.
Och det handlar om att sätta en jämn och fin nivå.
Lite så. Jag gillar inte när det blir liksom att någonting är okej, men sen något annat liksom inte okej, fast det är liknande situationer.
Ja, men det är bra. Avslutningsvis, sista grejen. Vi tänkte testa en liten grej. Jag har nämligen läst i en annan intervju då att du har en favoritvisselpipa som är en Molten Dolphin. Stämmer det?
Stämmer.
Ja, själv är jag
kostar lite skjortan antagligen.
Ja, vad kostar
det? Jag tror den jag har är inte dyr. 150 kronor kanske.
Mm. Har du den på sån ring runt fingret eller?
Nej, det har jag inte. Men den sitter med en annan pipa, så att ifall man behöver liksom reserven.
Varför är den så bra?
Nej, alltså det är inget magiskt med den. Det är bara att
Är du sponsrad?
Nej, det var väl den jag hade när jag fick frågan. Och så.
Är det folk som liksom pimpar upp? Vissa har ju den som en ring sådär. Är det någon som kanske ställt en liten juvel i den bara för att...
Inte vad jag har sett. Det finns vissa som har speciella mynt när de singlar slant, till exempel. Men den pipan finns ju i en dyrare version. Den har inte jag köpt i alla fall. Jag kanske ska...
Man får kika på det. Jag hittade en video då på YouTube som jag kan rekommendera för alla intresserade om man vill höra runt 60 olika visselpiper, hur de låter då. Men nu har jag klippt ut 3 och jag tänkte jag skulle kolla med dig om du kan ta vilken som är Molten Dolphin Pro.
Intressant.
Ja, så du kommer alltså höra nu då 3 stycken olika visselpiper och sen får du gissa vilken det är då.
Ja.
Okej, här kommer alltså den första. Du får höra alla så får du gissa sen. Liksom. Här är den första. Okay. Ta den en gång till, det var så lågt. Det var den första. Sen har vi den andra. Och så tredje och sista.
Oj.
Jag tror jag har bra koll.
Ja, vilken tror du det då?
Det är den sista. Skulle jag vilja säga.
Det är den sista! Ja. En varm applåd ändå. Ja. Jag vet inte om du sätter
extra
de andra.
Extra aggressiv lät
den. Den andra tror jag skulle kunna vara en fox.
Det är en fox. Ja. Nu är jag imponerad på riktigt.
Ja,
eller det var jag innan med.
Den första vet jag att det, om det är någon jag inte haft, men det lät inte som en rysspipa som vi brukar kalla dem, utan nej, den första kan jag inte sätta, men det är väl någon.
All weather safety whistle windstorm, så det var en liten trick question.
Ja, det har gått mig förbi.
Ja, det är en sån där som man har typ på en flytväst tror jag, ute till havs. Okay. Liksom, så det var en liten trick question.
Hade jag satt den då?
Ja, men det var det snyggt av dig att du inte liksom drog till med något där. Ja, men Granit Macedonsi, tusen tack för att du kom till Inga Dörnare. Lycka till. Vilken är nästa match för dig? Vet du det?
Det vet jag inte förrän idag, ikväll.
Ja, då är det ny, då får du reda på det helt enkelt.
Exakt.
Ha det gött.
Ja, tackar, tackar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi får väl vara fullt transparenta kring att vi har fått kasta om en jäkla massa i programmet idag i och med att Elfsborg bestämde sig för att begå presskonferens här mitt under inspelningsdagen. Och Joel stack iväg och du kom in, Fredrik.
Direkt in från frysboxen.
Ja, precis. På kvisten där satt du. För nu ska du in, kolla skorna bara så det inte är något konstigt med dem och så in. Du och jag, Sanna, vi ringde ju upp en av helgens huvudpersoner på ett sätt kan man säga. En man som är van att hamna i fokus på grund av sina spetsiga åsikter. Det blev ju en del ståhej om ett klipp som Discovery la upp själva när Alexander Axén reagerade på Kalmars uppspelsfas. Han var inte nöjd med småduttandet i eget straffområde. Och vi kan väl lyssna lite på hur det lät när vi ringde upp honom. Det börjar med en klassisk på här. En och annan satt väl i godan ro i söndags, kanske med en macka, en kopp te, Sanna, vad vet jag, och kollade matchen mellan Norrköping och Gais då. En ganska sömnig tillställning får man säga, fram tills det här hände då när Discoverys expert Alexander Axén, som vi alla känner, hade lite att föra till protokollet vad gäller Kalmars sätt att sätta igång spelet.
Jag älskar det. Det är så jävla bra här. Så det där kommer de ha nytta av i Division 2 sen när de är där nere. För det är så jävla främt att spela sådär. Alltså jag blir galen egentligen. Vad fan är det med dem? Alltså jag blir tokig. Vad är det de inte förstår? Vad är det som är så bra med det där spelet? Jag blir galen när jag ser det. Vad gör de för någonting? Det är så ett idioti så jag inte ska ta vägen någonstans.
Lite dramatiserat här då av producent Adam som lagt på musik. Men det här väcker ju ändå frågan då. Hur är det, Alexander Axén? Du verkar så arg. Hur mår du idag?
Ja, det är många som tycker att jag är arg ofta, men att det finns väl inget som irriterar mig så mycket som när man är så naiv och spelar ett sätt som man inte klarar av, två som inte ger någon eventuellt fördel överhuvudtaget, och man ger bort matcher och man säger att man ska fortsätta. Jag tror inte att jag kan bli mer upprörd än så faktiskt.
Det är din största trigger typ.
Ja, det är det. Mm. Nu har det gått så långt, för att det hände ju grejer redan igår efter den här.
Ja, jag tänkte fråga det. Du har uppenbarligen sett Värnamos och Elfsborgs matcher.
Ja, jag börjar ge upp. Det kanske är jag som inte förstår liksom, men att jag vet inte vad jag ska säga längre, utan jag får faktiskt inte luft, så kan man säga.
Men tycker du att det finns något lag i Allsvenskan som kan hantera att spela på det här sättet?
Nej, därför att jag tycker att de allra flesta lagarna nu är så himla bra på att pressa också. Så att ju närmare mål man kommer och tappar den, desto farligare är det ju. Så att, jag gick igenom Kalmars sista, jag har gått igenom de 50 insparkar de har haft i år. Och de allra flesta gångerna så spelar man en kort för att sen spela en lite längre. Och den köper jag ju, att man liksom lockar upp typ så. Men det här när man ska knacka sig ur, man åker upp till ett två och ska möta Hammarby som är i bitar helt enkelt efter försäsongen, och ge bort den matchen genom att släppa in det här målet. Och så nu i Göteborg som inte heller sprudlar av självförtroende får ett sånt där mål. Det är så jävla idioti för mig, så att jag får inte luft liksom. Och då spelar ingen roll vad man har gjort annars eller vad man gör annars, när man ger bort såna här grejer. Jag fattar inte rätt grejer.
Men säg så här då, Värnamo och Kalmar kom ju ändå femma respektive sexa förra året, och då spelade man väl typ likadant. Kan det inte vara smart i långa loppet och ändå offra några baklängesmål för att sätta ett spel och klättra i tabellen som man gjorde förra året?
Fotboll är ju en sport där det är svårt att göra mål, även om det har sett annorlunda ut i år hittills. Men det är svårt att göra mål i fotboll. Och då att man tappar bollar 6 meter från mål, det är inget jag skulle rekommendera till någon faktiskt. Och om man tror att man vinner på det, då skulle ju alla lag göra så. Men det är ju ett fåtal. Och Manchester City, det är ju så att de allra flesta tränarna, de här moderna tränarna, de tittar ju på allt vad han gör, Guardiola. Då kan man säga att när han kom till Premier League så gjorde han så här i början, men vart ju sönderpressad, och de kom ju bara 4 för att vara Manchester City då. Då köper han nya backar och ny målvakt för 4 miljarder. Det är mer än vad Bosniens försvars militär kostar per år.
Ja, den har vi koll på. Nu behöver du inte säga till oss
att man gör vidare så här. Men all respekt, jag har inte sett de spelarna i Allsvenskan som egentligen klarar av de här sakerna och som är så bra på det att man kan göra det och att man kan vinna på det. Utan det blir ju till slut någon långboll i alla fall, men man har 6-7 spelare runt straffområdet för man ska försöka vara lite frän och sådär. Så jag är ledsen, jag ser inte fördelen av det.
Fair enough. Du, vi har en liten skala här där vi tänkte gå igenom 1-5 då, typ hur arg blir Alexander Axén? Och i ena änden har vi liksom en lite mer så dråplig situation, kanske typ en kattunge som råkat krafsa ut lite pelle ur matskålen. Det är nästan lite gulligt, man blir inte så arg. I andra änden, liksom maxarg, så har vi Kalmars liksom uppspelsfas då. Förstår du? Du får några exempel så får du gradera dig själv. Här är första. Du är på ICA. Hör någon då som snackar skit om Örebro och säger att den på sin höjd är en normal kul stad. Hur arg blir du?
Det beror på vart jag är.
Men du är i Stockholm.
Ja, då bryr jag mig inte ett dugg.
Ja, men om du är i Örebro då? Får ju bli följdfrågan.
Ja, då blir jag arg.
1-5. Det är inte topptunnor Kalmar arg eller?
Nej, 3 kanske.
3.
Tar du liksom striden då, eller?
Ja, men det gör jag nog.
Det gör du nog. Vi tar nästa. Du har blivit barnvakt och barnen du ska passa vill hemskt gärna pyssla. En mardröm redan där. Du ger med dig då och nu har du lim, glitter och piprensarludd precis överallt. Hur arg blir du?
Nej, det tycker jag är charmigt. Det är ett dugg.
1 då?
Ja.
Spelarna i Elfsborg har inte lyssnat ett ord på det du sagt och klantar bort bollen och släpper in 3-0 borta mot Bayern.
Det är så sällan de gör det. Så det var mer så här att jag var mer förvånad att det hände som det hände än att jag skulle bli upprörd faktiskt.
Mm. Vad får vi en siffra där då?
Två då.
Två, okej. Okay. Sista, du surfar in på internet och möts av att IFK Göteborg har presenterat sin verksamhetsplan. Och i den står det att man ska spela i Europa senast 2026.
En fyra.
Utveckla gärna.
Ja, men IFK Göteborg, jag tycker nu att de gör väldigt mycket rätt där borta. Och jag verkligen liksom tänker att de ska tänka smart nu, jobba metodiskt, ta ett steg i taget. Då går ju topplocket när ordföranden går ut och säger att de ska fatta Malmö så fort som möjligt. Typ så. När de inte ens har kommit topp 8 sista 6 åren. Då blir jag arg på riktigt. Men jag tycker att de gör mycket saker rätt nu. Och får de bara lite lugn och ro och slipper massa skador och sådär, så tycker jag väl att en rimlig är väl att man först kommer topp 8 och sen kanske kommer topp 6 och sen i så fall ska börja prata om eventuellt Europa.
Mm. En sista spontanare då. Du sitter i ett blåsigt, riktigt snålblåsigt Norrköping och tittar bara på vad som utspelar sig på Platinum Cars Arena och bara konstaterar matchkvaliteten mellan Gais och Norrköping. Hur liksom arg blir du?
Först blev jag lite så här att det nästan är lite komiskt att det kunde vara så dåligt. Jag tänkte att det är säkert med vinden att göra. Men sen så sa ingen av spelarna att det påverkade och så här. Och då blev jag rätt så upprörd, för det var ruggigt dålig kvalitet. Och passningsspelet var ju eländigt. Och det hände saker som man knappt, om du åker på något sånt jävla idrottsfält någon söndag med massa B-lag med fulla 40-åringar hette typ. Så det var jävla konstig situation att se att så mycket bra fotbollsspelare kunde vara så dåliga samtidigt faktiskt. Så att jag hoppas att det hade med vinden att göra, fast de inte ville skylla på det, för att det var en eländig första halvlek.
Stort tack Alexander för att du var med oss, att vi fick ringa dig.
Tack själv.
Inga dörrar då.
Äntligen, nu ska vi snacka lite matcher också. Sanna, du fick hänga med på en jäkla åktur på Bravida igår ute på Hisingen. 4-3 till slut till Häcken. Hur var matchen?
Den var svängig och intensiv från start får man ändå säga. Det var en riktigt rolig match att bevaka faktiskt, måste jag säga.
Mm. Det var väl ändå, om man backar bandet lite grann då, en del som hajade till på startuppställningen som presenterades där, bland annat på högerbackspositionen.
Precis, Julius Lindberg var uppsatt där och han har väl aldrig spelat högerback innan.
Han har inte det, mig veteligen, men det vet du bättre än mig. Men
nej, det var ju mot Djurgården, så klev han ner lite mot slutet var det väl.
Ja, just det.
Men
just
det. Innan dess så har han aldrig gjort en match som högerback, berättade han efter matchen då när jag pratade med honom. Och han sa också att han har tränat lite som det under veckan och att tränaren tyckte att han gjorde sig bra där. Och ja, så fick han chans där från start igår då.
Hur skötte han sig tycker du då?
Jag skulle inte säga att han gjorde så mycket synliga misstag så sett, men det är inte där han är som bäst. Jag tycker att Julius Lindberg är en spelare som man vill ha nära mål, man vill inte flytta ner honom. Han är målfarlig och det har vi ju sett i två matcher i rad nu att han har gjort två mål, så att jag tycker inte att han ska spela högerback. Men ja, om Paco sätter han där så är det av en anledning också samtidigt. Men jag tycker inte det, nej.
Nej, det är en lite strulig position för dem. Sent inlåd av Axel Lindahl som verkar vara borta nu då. Så det kanske ändå är, ja, en lösning verkar det ju vara i alla fall. Ett alternativ för dem att jobba med.
Ja, Axel satt ju på bänken, så att det får man ju också se som en petning mot honom, eller?
Ja, det får man väl göra då. Jag trodde att det var värre med honom än så. För han gick väl ändå av där mot, men det kanske inte var någon skada att han gick av mot Djurgården.
Han har tränat och sådär i veckan i alla fall. Så det är inte något som jag har uppfattat.
Nej. Ah, okay.
Ett genidrag av Paco helt enkelt. Ha. Skola om Julius Lindberg på äldre dag.
Ja, sånt har väl hänt för. Alexander Östlund gick från anfallare till ytterback. Erik Wahlstedt, vad fan heter han?
Jajamän.
Gammal HIF-are. Så det har ju hänt för, det är ingen konstigt med det. Men Häcken ändå släpper in 3 mål igen. Gör 4, svängigt som sagt. Hur var stämningen efter när du liksom var i spelagången? Var de nöjda eller hur kändes det?
De var nöjda. Det var ju årets första seger i Allsvenskan, så att det var inte så konstigt att det var glada miner på dem. Väldigt lättsamt och ja, det märktes att de behövde det här. Samtidigt som det var egentligen inte något negativt snack från dem, förutom från Paco på presskonferensen som var lite irriterad över den här straffsituationen då. Men annars så var det bara glatt. Men det finns ju fortfarande problem i Häckens spel samtidigt också, får man ändå säga, och det är ju försvarsspelet som återigen inte var bra då.
Ja, men BP har ju ändå, fan vad de har överraskat. Nu ska vi inte prata massa om dem, men det får man väl säga. Ludvig Fritzson gör mål igen, och det är liksom, de kan nog gå en ganska ljus säsong till mötes, känns det ju som.
Det tror jag absolut, och jag menar, de har alltid varit den här talangfabriken, och nu känns det som att BP sakta men säkert har fattat att det går inte bara att leva den världen. När de var tillbaka i Allsvenskan, det kommer ändå lite spelare som just Ludvig Fritzson som har varit på den här nivån. Och liksom
och Eran Dust då, som inte firade.
Ja, så det är ju helt annat än vad BP har varit. Och kryddar man det med den talangverksamheten de har, så kan de säkert hålla sig kvar i Allsvenskan hyfsat länge.
Ja. All right, Häcken ändå med säsongens första seger i Allsvenskan. Ja, vi har ju redan hört lite om Kalmars insats mot Blåvitt, Fredrik från Alexander Axén. Men hur såg Blåvitt ut?
De såg bra ut, får man ändå säga. Bättre än mot Halmstad spelmässigt. Kommer till en hel del lägen, gör ju visserligen sitt mål efter en bjudning av Kalmar, men spelmässigt tar de steg, tycker jag, IFK Göteborg. Samma problem som vanligt, man hotar lite för lite in i box, även om det såg bättre ut än mot Halmstad. Så fall framåt för Jens Bertel.
Ja, det får man säga ändå. Bara kändes de nöjda efteråt?
Otroligt nöjda. Jag tryckte nästan iväg min slutsignalstext innan slutsignal, bara för att hinna titta verkligen på dem, och det var ju nästan, jag ska inte säga SM-guld senare, men de firade ju rejält spelande. Det var ju otroligt vad den här segern betydde för dem, och efteråt var ju Gustav Svensson tydlig och sa ju liksom, det här är en väldigt viktig seger för vår framtid i omgång 3 liksom. Så att stått på 0 poäng efter 3 omgångar, det hade ju varit jävligt tungt för dem helt enkelt. Så den här segern betydde otroligt mycket för Göteborg.
Nu snackas det väl ändå om att Lars Källerup är så smått på väg tillbaka från skadan.
Jajamän, han tränar hyfsat mycket på Kanatgården, ska börja stegra, och från början var det att han skulle missa de 3 första omgångarna, och där är vi nu. Så när jag frågar Jens Bertel om han skulle vara med nästa omgång, sa han, det är en bra plan det. Utan att vilja avslöja mer. Han är Bagdad Bob när det gäller skador, Jens Bertel. Ingenting får man ut honom där. Alla har bara en känning helt enkelt, tills det visar sig vara att antingen är man borta säsongen ut eller så spelar man nästa match. Allt en känning.
Men när han kommer tillbaka nu, då tror du han går liksom rakt in, eller funkar det att köra Mucholli centralt som han gjorde nu?
Jag tror inte att han ändrar på ett vinnande lag lite av den begreppet där, men sen tror jag att de vill ju ha in honom så snabbt som möjligt, så det blir väl hyfsat långt inhopp, men med tanke på att han har varit borta i ganska många veckor nu, så är det svårt att se att han går rätt in i elvan faktiskt. Så det blir väl Mukolle som fortsätter där som en falsk nia.
Mm. Vem får kliva av då när han kommer tillbaka, tror du?
Jag skulle gissa, så som du ser ut idag, att det blir Paulus Abraham som ryker ut ur elvan. Men Mukolli tillbaka ut på en kant, och så Lars in där. Så har de sin danska trio längst fram. För jag hoppas väl att för Blåvitt skull att Jens har insett att Thomas Santos är inte högerback i det här laget. Han ska spela långt fram.
Håller med.
För nu var ju Sebastian Olsson tillbaka också. Han,
armékniven som man kallas på kanalen.
Ja, gör det.
Man kan spela överallt.
Mycket, ja. Och han skötte sig.
Det gjorde han absolut, för att hans första start för säsongen och efter sin operation, så att skötte sig otroligt bra, tog slut totalt efteråt matchen. Han var väldigt trött, men var otroligt lycklig över att se Göteborgs media på plats nere i Kalmar. Han, alltså. Han var verkligen eld och lågor och detta och stod kvar länge och frågade, vilka jobbar ni för nu för tiden, ni tre här? Så med här. Jättekul att ni är här.
Har du och kollegor att
jag
typ,
och Aron Fröberg, fotbollskanalen, och Hector Junelin på GT. Han tyckte det var otroligt stort att vi hade åkt hela vägen ner.
Härligt att han är så engagerad och blir stolta över det till och med.
Det hade han inte gjort om det blev 1-0 till Kalmar. Då hade han inte sagt de här sakerna. Så man, redan där märkte man ju på blodet att den här segern betydde mycket. Men det jag gillade mest från den här dagen är på presskonferensen efteråt. Kalmar har också en dansk tränare, Henrik Jensen,
just det.
Som konsekvent när han pratade om Jens Ask och IFK Göteborg sa Jens Bertel.
Okej, lite som du har gjort här som en homage då till Kalmars tränare.
För det är ju trots allt som ett svensk Claes Göran. Det är ju dubbelnamn. Så från
det är
nu,
det.
Ja,
det
så han ska vara Jens Bertel från och med nu, tycker jag.
Ja, inte JB då. Man vill ju säga Jens Bertel ändå.
JBA då?
Jag tror att Blåvitt faktiskt själva har lanserat det någon gång i sin egen kanal JBA. Okay. Det har inte satt sig riktigt, tror jag inte.
JDT och JBA. Har vi då, danska tränare.
Amen.
I Sverige. Men på tal om folk som har initialer som smeknamn, OP då. Han hamnar ju långt ut på den berömda kvisten om Kjellerup kommer tillbaka och du vill ha Santos och Macholli på kanterna. Är det hårt att säga att det är en misslyckad värvning redan?
Redan är det väl lite hårt, men klart med de förväntningar som fanns på honom efter två starka säsonger i BP. Visst, lite annan roll försökte Blåvitt skola in honom från början, men han har ju underpresterat alldeles rejält helt enkelt. Så att jag tycker att än så länge är det ju snudd på en underkänd värvning. Sen klart att säsongen är lång, det kan hända mycket. Han själv hävdade att han hade en dålig start i BP första 4 månaderna, sen hände saker. Så Blåvitt får väl hoppas på någon liknande här, men så som det ser ut nu och framförallt som du säger där, med Laos tillbaka, Arbjörn McColley petar man aldrig, Thomas Santos petar aldrig, Paulus Abraham börjar få mer och mer speltid. Mm. Det börjar bli tufft för OP.
Mm. Ja. Jag tycker att det är faktiskt helt sjukt att man värvar en spelare som ser bra ut i klubben man värvar spelaren ifrån då. Och sen när han kommer till klubben så använder man han på en annan position.
Ja, men det är märkligt ändå. Det kan jag tycka också. För det var ändå lite av en... Ja, men typ lite av en fjärde i hatten ändå för Blåvitt att få Oscar Pettersson. Det var ju ändå flera klubbar som hade ögonen på honom. Han har gjort det väldigt bra också. Så får man, landar man in honom och då får han spela på andra kanten och då funkar inte det. Och så plötsligt är han liksom av frysboxen, vet jag inte, men en bra bit utanför start eller vad i alla fall.
Mm.
Men sen är det ju att Blåvitt spelar trots allt på ett lite annat sätt än BP, så jag tycker att även om man bytte kant, han ändå får prova lite på högerkanten och jag ser en hel del träningar också. Det känns som det är en kille som behöver självförtroende för att vara bra, och just nu har han ingen självförtroende, så att han behöver göra mål, och det gör man när man sitter på bänken.
Men Thomas Santos såg ut som Usain Bolt på kanten vid något tillfälle där. Jävlar vad han, alltså han var ju snabb förra säsongen, men det känns som att han typ har blivit ännu snabbare. Eller så var det någon i Kalmar som var rätt jävla långsam. Men vilket jävla åktur någon back i Kalmar åkte
Lars
på det.
Lars Sätra, den jätten där. Han är ju kanske inte blixten McQueen själv, men Thomas Santos, alltså när han spelar längst fram som han faktiskt fick göra då när McCauley föll ner i plan och Blåvitt hittade in en boll bakom backlinjen, det är kanske några till alltså som kan matcha Thomas Santos med den accelerationen han har. Det är otäckt att se. Man blir nästan trött själv och bara att se hur snabbt det går.
Ja, men det kändes kämpigt liksom, att någon är så snabb.
Och det vet vi alla som någon gång har varit back i vår karriär. En snabb jävel, det är det värsta som finns.
Ja, så är det. Anders Trondsen lyfter också dina 5 punkter såg jag efter matchen. Hur bra var han?
Jag tycker att han faktiskt varit konsekvent bra på sistone för Blåvitt.
På vänsterbacken.
Gör inga misstag, spelar, är trygg med bollen, börjar följa med mer i anfallen, kroppen håller mer, men han var också själv när jag pratade med honom efteråt ganska tydlig med att jag håller för 70 minuter, jag håller inte för mer. Men säg ingenting till Jens.
Och inget nytt på bostadsfronten för Oscar Pettersson? Du vet.
Nej, inte. Det är samma där, status quo både för han och mig själv.
Ja, men vi har snuddat även vid den matchen lite grann. Gais såg inte jättefräcka ut borta mot Norrköping på ett blåsigt Platinum Cars Arena. Filip Trollé var ju där, han är inte här idag, men vi har ju alla läst och sett lite höjdpunkter och sådär. Kort sagt verkar det ha varit en svag fotbollsmatch.
Fort gick det inte i matchen. Nej, det var ju, ja, det var ju, Norrköping var ju inte bra heller, får man ju säga.
Det får man verkligen säga. Jag såg den här matchen faktiskt och alltså, det var ju det här att det blåste väldigt mycket och jag pratade lite med Axén efter vi la på där liksom, så bara pratade vi lite grann om den matchen och han sa ju det att spelarna nere på plan, ja men de sa att det var inte så farligt med blåsten liksom. Han tänkte ju ändå att det kanske var en förklaring, men det var ju han, August Fengberg heter han väl, som någon gång så här drev bollen mot Norrköpings straffområde och bara sprang förbi bollen. Han liksom glömde ta den med sig. Det såg ganska dråpligt ut, så det kändes som de var... Alltså snack om att det var liksom en av de sämsta matcherna man har sett i Allsvenskan på många år ungefär. Men ja, eller vad tyckte du, Sanna?
Ja, absolut. Och tung förlust för Gais, för på något sätt var det ju ändå bästa tajmingen att möta Norrköping och chans att ta poäng där när de är i en formsvacka. Och att man inte gjorde det då, det är tungt.
Norrköping var ju usla, men så hade de ju en period där efter halvtid när de kom in i andra halvlek och ändå, ja, men tog tag i taktpinnen ganska rejält i en 15-20 minuter. Då. Det var inte riktigt då de gjorde mål, men det kom strax därefter i alla fall. Sen försökte ju Gais, men fick inte till de där jättechanserna. Förutom att man skulle haft en straff, får man nog... Det är lite tjatigt nästan att vi pratar om hur straffar hit och dit, men de skulle nog haft den ändå.
Det skulle man ju haft, och då visst, då kanske man hade fått en pinne med sig istället. Men överlag, sett i de här tre första matcherna, så tycker inte jag att Gais... Visst, de har kommit upp en division, det är klart att det är bättre motstånd man möter, men man har inte direkt imponerat och spelat på det sättet som jag trodde, sett i de här tre matcherna. Jag tycker att de har varit lite fega för att vara Gais och för att vara Fidde Holmberg. Det är inte samma Gais som verkar vara fyllda av självförtroende. Det känns som att man är lite tagna av stundens allvar. Mm.
Det blir ju tufft, det sa Axén, trodde han. Han är då lite, hjärtat klappar väl lite för Gais ändå, sen gamla tider. Kan jag gissa, nu har alltså Gais då Mjällby hemma, Kalmar borta, sen går man in i en period där man möter Djurgården, Malmö, Häcken, Elfsborg och så ett derby däremellan någonstans mot Blåvitt. Och någonstans här mitt emellan har man Västerås hemma också. Tuff period för Gais.
Det måste nästan bli sex pinnar på de två kommande du sa där för att känna sig lite tryggare inför den raden med stormatcher där.
Hyfsat viktigt den matchen mot VSK som dyker upp liksom mellan Malmö och Elfsborg. Där blir det
måste
press.
Måste bara vara en trea.
Ja.
Inga donnar, Ode.
Det har ju spelats fotboll i Superettan också. Utsikten fick ett kryss borta mot Helsingborg. Man var pressade. Hadaya gör en bra match i kassen. Ska jag säga att jag läst mig till, inte sett den matchen. Men ja, de verkar vara rätt nöjda med en pinne borta mot HF. Ska de vara det, tycker ni?
Ja, det ska de absolut vara. Och det känns som att Utsikten, även de matcher som man inte kanske är så bra, så det känns som att Utsikten alltid löser poäng på något sätt.
Frånsett
den förra säsongen då man bara föll ihop som ett korthus. Men frånsett det så tar de ändå sina poäng oavsett, så att hatten av, Bosco.
Ja, vi går väl inte in i någon djupare analys kring det, men ÖIS då, blytung torsk igen, det blir bara värre, Sanna.
Ja, det måste man ändå säga, ja.
Ja, de hade ju ledningen dessutom, tappar 1-0 till 1-2. Blytunga skador, jag använder blytung det ordet igen, men det passar väl sig eftersom att Tobias Sana klev av redan på uppmärkningen, Bärkrot utbytt i paus vad jag förstår, båda med skador. Hur stort problem är det?
Det är klart att det är ett problem för ÖIS med tanke på vilka spelare de är eller kanske har varit än så länge. Har inte Tobias Sana rosat någon marknad? ÖIS och Bärkrot har ju haft sin skadehistorik, men det är klart att de två ska ju vara avgörande spelare för det här ÖIS som har en ganska svag är väl att ta i, med ganska tunn trupp i övrigt, så för ÖIS del får man hoppas att de snart är tillbaka på planen. Jag undrar väl mer om Sanna satt sig i Adde Holmberg outbåten. Vågar du göra det än?
Nej, det vågar jag faktiskt inte göra än. Nej, absolut inte.
Men är det kris i ÖIS då?
Men
är det för tidigt att dra i kris?
Det har väl varit kris i ÖIS länge, tänkte nästan säga.
Det är sant i och för sig. Det beror på om man utgår från det.
Efter tre omgångar kan man väl inte säga att det är kris riktigt än. Men fortsätter det så här ett tag till så, ja.
Går man på att vad ÖIS har varit absolut kris, men ser man till vad ÖIS är och har varit de senaste säsongerna lite lex i Göteborgs resa, så är det ju inte kris att faktiskt ligga där nere där man gör efter tre omgångar.
Nej, vi håller lite på den hanen då med krisgeväret. Men ja, vi kan väl säga att Sanna syntes senare halta på pressläktaren, läste jag i vår artikel om det. Och han sa att ja, de skulle göra undersökningar, så han visste inte riktigt längre vad det var, men det är bättre att jag kan vara med längre fram än att chansa när man inte vet helt hundra, sa han då. Och Adde Holmberg sa om Niklas Bärkroth att han inte ville gå in på några detaljer helt enkelt.
Så det är, han har en känning helt enkelt som alla har.
Precis.
Ja.
Det, han sa så här, när man liksom inte vill säga så mycket men ändå säger någonting. Klart vi vill ha alla friska, men det är så i fotboll. Det är alltid tråkigt med skador, men det ska vi kunna hantera, säger han om den växande skadelistan.
Klockrent,
klockrent svar av Adde Holmberg. Ja, det är bråda dagar för Joel Besseling som var i Stockholm igår, va? Och direkt när du kom hem, Joel, så åkte du till Borås för den här presskonferensen. Vi hade ju med dig förut och pratade om att Oskar Hiljemark är ny tränare. Men nu tänkte vi prata lite om matchen också, där ju Elfsborg, ja men alla var väl överens om att de gjorde en ganska bra halvlek innan mattan rycktes undan i den andra. Eller vad är dina intryck, Joel?
Ja, men absolut. Första halvlek var jättebra. De fick bett i pressen och Hammarby hade liksom inget svar på hur de skulle hantera det, så att säga. Och de hade mycket spel runt Hammarbys straffområde och även en del i det. Men de här alltså, riktigt, riktigt farliga chanserna lyckades de ju faktiskt inte skapa. Jag hade en liten debatt med Stefan Andreasson om det nyss. Han var här och tjatade på oss, journalister, du skrev. Och han tyckte att första halvlek var helt fantastisk och de borde lätt med 4-0 och sådär. Men ja, för det var ju en överdrift igen. Ja. Men det är klart, de borde ha lätt matchen.
Och det är svårt att inte väga in det då, att det blev klart idag, alltså dagen efter matchen, att Jimmy Tillin går till Skottland i sommar. Hur mycket tror du, alltså tror du spelarna visste om det redan när de spelade den här matchen, och hur mycket påverkar det? Oavsett om de visste eller inte, så är de ju inte helt immuna mot nyheter, så att säga, och rykten.
Nej, alltså jag tror att det kan mycket väl ha varit så att flera rutinerade spelare, typ de som känner Hiljemark som tidigare, att de visste om det. För Niklas Hult var ändå tydlig med att han sa att det skulle vara en bra lösning. Jag ska komma hit och så. Så att det känns ändå lite så. Sen hur mycket det påverkade på planen, svårt att säga. Alltså jag tror att svårt att säga att det gör det ändå när det står liksom 21 000 supportrar och skriker på Tele2. Det var en helt liksom vansinnig inramning stundtals. Då har man ju svårt att säga att det påverkar. Sen vet man inte hur det är med förberedelse och så. Men det är klart, det ser ju inte bra ut att de förlorar med 3-0. Och jag fick lite medland och så har Tellin redan checkat ut och allt sånt liksom.
Ja, men eller hur, de hade ju ändå, även om Andreasson tyckte de skulle lätt med 4-0 i paus då, så känns det ju inte som det sprudlade om anfallsspelet. Abdullahi målade igen, typ Arbet Seneli har inte alls hittat rätt ännu. Jag vet inte, hur ska man liksom ta sig vidare då? Så att de hade behövt lite mål på Seneli och Abdullahi.
Det är ju Per Frick som saknas, jag säger det varenda gång. Per Frick. Ja.
Nej, men Fredrik har ju rätt. Alltså, Frick saknas, det är inget snack om det. Alltså,
han firar Abdullahi i studion, Joel. Han firar att han får det här erkännandet av dig.
Ja, men det, alltså, Abdullahi är ju rolig att titta på. Han är yvig och snabb och stark och sådär. Men det är ju, alltså, han felvärderar ju nästan vid varenda beslut i offensivt straffområde. Antingen så skjuter han 3 meter över eller så passar han fel lagkamrat, eller så passar han inte alls och den hamnar i inkast. Alltså, det blir uddlöst i boxen med honom där. Och så håller jag helt med om Seneli hade ju en spännande första halvlek mot Värnamo där, om jag minns rätt, i premiären. Sen dess har han varit ganska iskall.
Han kom inte in i spelet, känslan riktigt, tycker jag.
Nej, alltså han hade ju något bra avslut, men han kom inte ett avslut där han har skött över, så han har någon frispark. Men jag skrev det här på X, som du gillar, Kalle.
Ja, där hänger jag en del.
jag skrev det innan säsongen började, när Sinéad blev klar, att det här kommer ta tid innan han är liksom tillbaka igen. Så fick jag ju faktiskt pudla från det, eftersom att han var helt magisk i den här träningsmatchen mot Halmstad. Men nu kanske jag fick rätt då.
Mm. Ja, kanske. Han har lite kvar att bevisa i alla fall innan man ska... Om man ska få vara kvar i mitt fantasylag till exempel då. Men nu möter man bedrövliga Kalmar nästa match som startat uruselt.
Historiskt dåligt för att vara Kalmar faktiskt.
Ja, det är så. Ja. Jan Lind, sin vana trogen, varit nere i historiens analer och gått igenom. Men ganska perfekt match.
Det kan hända att det var någon som sa det i Kalmar.
Okej. Men ganska typ perfekt motstånd för Elfsborg på pappret på ett sätt. Att de ska hålla på och så här, trilla boll i straffområdet. De har ju ändå, brukar ju ändå ha ganska bra bett i pressen, som man det är populärt heter.
Precis. Alltså, ett sånt här motstånd brukar passa Elfsborg jättebra. Lag som rullar i eget straffområde har de straffat gång på gång på gång de senaste åren. Sen ska man ju säga att de har haft problem med Kalmar också de senaste åren. Så att, det är väldigt svårt att veta, men det är klart att de är ju storfavoriter ändå hemma mot Kalmar, så måste ju börja de måste börja spela fotboll snart. Så att, det är en lurig match, men de är ändå klara favoriter. Och så tror jag ändå att det hjälper nu att den här soppan som har varit de senaste veckorna kring Thelins framtid, att det liksom är över, att alla kan släppa det helt enkelt och spela ut kanske.
Om det var en intensiv match för Häcken igår på här sidan, så var det väl kanske ännu sjukare scener när damerna begick premiär hemma mot Norrköping i Häcken FF. Du var där, Joel, med oss igen. Vad säger du om avslutningen på matchen?
Ja, men alltså, det kom ju nästan totalt oväntat, för Norrköping ledde ju med 3-2 i 92, tror jag, och Häcken hade ingenting. Alltså, de kommer nästan till närheten av Norrköpings träffområde. Och så helt plötsligt så gör Felicia Skröder 3-3 på liksom, lite taffligt agerande i Norrköpings försvar. Och så bara direkt efter så gör hon 4-3. Som det inte vore konstigare än så. Det var väldigt, väldigt absurt faktiskt att uppleva. För de Häcken förtjänade inte den här serien alls. De gjorde rätt blek match. Men det kan hända saker fort på stopptid. Det var ju likadant i herrmatchen förra veckan mot Djurgården.
Mm.
Här hade man velat se Joel Besseling på övertid när allt det här händer. Paniken i hans ögon. Svetten som kommer i pannan.
Det är det ni hatar mest, va? När det blir en sån scenförändring precis på slutet. För det fuckar upp
inte det när
mera.
Det händer någon annan, då älskar jag det.
Nej, just det. Men annars är det du som måste kasta om hela din vinkel typ, på din text. Och så.
Man sitter och håller på sin vinkel nu. Det är så. Men det enda supporterskapet jag har numera så är mina vinklar.
Ja.
Men Felicia Skröder fick en ganska fin 17-årsdag trots allt med hattrick där.
Ja, men precis. Det var ju väldigt kul. Man alltså fylla 17 år och starta allsvensk premiär och så göra hattrick på det sättet också, avgöra liksom i 95 eller vad det var. Hon var ju jätteglad efteråt i mixade zonen där. Hon fick det samlade pressuppbådet pratade med henne.
Kan man dra några
hon ska fira med familjen och god mat så.
Avslutningsvis då, kan man dra några växlar på det här att man ändå med nörd och näppe tar en seger mot Norrköping som väl inte direkt ses som ett topplag?
Nu gick visslan här, matchen börjar.
Är Pär Frick med?
Han är från start som nummer 9.
Ja.
Segergesten nu också.
Ja, du är kvar där på Råsa för presskonferensen. Men vad kan man dra för slutsatser?
Om matchen kan man då slutsatsa att det såg ut som en klar underskattning av Norrköping som kom var det 9 förra året och Häcken har spelat Champions League i vinter och allt sånt. Det var ganska nonchalant stundtals. Många så enkla felpassningar som man inte ser vanligtvis. De är ju bättre än så här. Jag tycker att man ska liksom, om man som Häcken-supporter ska man liksom inte vara orolig för att de inte håller måttet eller så den här säsongen, utan det satt nog i skallen på dem, tror jag.
Ja, du får hålla koll där då på Elfsborgs U21 som vi hör i bakgrunden, komma tillbaka med lite fantasy-rekar kanske till mig om du bjuder på det. Det är ju fan tajt där uppe i toppen nu i vår interna fantasy-liga. Men det tar vi efterkänning. Tack ska du ha, Joel, kör försiktigt.
Ja, tack.
Inga donnaror du.
Yes, det var alltså oss den här veckan. Följ oss på Instagram förresten. Sanna, du har varit ute och skjutit några dönare. Det har vi alla.
Det har vi alla varit och vi alla vet vem som kom sist, eller?
Är det Janis eller?
Nej, nej, nej. Jag har svårt att se. Jag saknade dock ett klipp. Kanske jag spoilar något här nu, men jag hoppas att det dyker upp fler klipp.
Ja, det finns ju ett godklipp där du är.
Som vi håller på lite.
Du och jag, vi får väl se om det dyker upp. Men där kan man i alla fall gå in på Inga Dörnare podcast som vi heter på Instagram. Och ja, men kolla när vi drog ut och sköt några dörnar. Då hade med oss lite sånt fartmätare. Bland annat, där kommer lite andra goa uppdateringar om det ena och det andra också. Ha det gött, vi hörs allihopa.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.